Vi ska hålla oss kring några texter i Nya Testamentet idag. Jag ska börja i Romarbrevet 5, men sen ska vi flytta oss till Första Korinthierbrevet. Jag har satt rubriken I kärlek och kraft den här kvällen. Därför att jag upplever så tydligt, och har tänkt på det vid flera tillfällen det här året, att när vi ska prata om den heliga ande och lära oss livet med den heliga ande, så är det alltid ett liv som är kopplat ihop kärlek och kraft. Det är aldrig det ena och inte det andra. En del människor vet vi, de är kraftfulla. En del de har smakat mycket av den heliga andes kraft. De har liksom fått smak på det här och de agerar också i kraft, handlar i kraft, lyder och ser Gud agera. Men de behöver lika fullt mycket av kärleken genom den heliga ande. Och så möter vi de kristna och kanske vissa församlingar till och med ibland. Vissa rörelser till och med inom kristenheten som har betonat kärleken, kärlekens gärningar. Som har betonat det sociala evangeliet. Alltså det viktigaste för församlingen det är att göra gott och hjälpa andra. Att älska sin nästa som sig själv. Och det är sant. Men det är lika sant att vi behöver kraften för att kunna visa vem Jesus är. Så vi behöver kärlek och vi behöver kraft. Och min bön och tanke det är att vi måste kunna förena det i ett församlingsliv och i ditt och mitt kristna liv. För om vi inte får ihop det, då tror jag vi utesluter någonting av vad Gud är. Men som vi säger å ena sidan, nej men jag behöver ingen kraft, bara jag får kärlek. Ja då har vi liksom sagt, nej men helige ande, jag behöver inte den här sidan av dig. Jag vill bara ha den här sidan. Det går inte, utan någonstans säger ju Gud att ja, men jag vill ge dig allt det som du behöver för att leva ett helt liv. Och då är det både kärlek och kraft. Och därför tar jag med utgångspunkt ur det här bibelordet i Romarbrevet 5, vers 5. Det här har jag citerat lite nu och då. Jag tror jag har haft med det både i någonting som jag har skrivit här i kvartalsbrevet och i andra sammanhang. Därför att då säger Paulus så här. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige anden. Alltså hoppet sviker oss inte, hoppet om den Gud är, att han kan rädda oss, löftena om evigheten. Vi firar snart allhelgona. Det är ett sätt att påminna oss om hoppet. Vi vet att det här livet är inte allt. Det kommer en evighet ändå. Och där får vi fullt ut smaka allt det goda som vi nu bara får lite grann av. Det kommer ändå fullt ut. Det hoppet sviker inte, säger Paulus. Och så säger han, och den helige ande, eller Guds kärlek har ingjutits i oss genom den helige ande. Var någonstans får vi tag om kärleken? Var kommer då kärleken ifrån? Den kommer från närheten till Gud själv. Att jag och du lever nära Jesus. Och att den helige ande får fylla oss och ingjuta som man gjorde med tenn och tennsoldater, ni vet. I de här formarna, man hällde formligen i tennet, i den där formen. Och inte förrän det hade stelnat kunde man öppna och då var det liksom en tennsoldat där. Vad är det som gör dig och mig till soldater om vi nu ska prata med Frälsens arméns språk? Jo, det är att den helige ande ingjuts i oss och att Guds kärlek tar formligen plats i ditt och mitt liv. Och då finns det egentligen ingen annan väg, säger Paulus och Nya Testament, än att jag ställer mig inför Gud och säger Gud, du måste fylla mitt liv med din närvaro. Du måste komma till mig och i mig så att jag kan älska på det sätt som du älskar. För det, annars är det här en laglära bara. Annars har vi en häftig förening ibland i kyrkan. Och så har vi några regler som säger att vi ska älska vår nästa som oss själva. Vi ska älska Gud av hela vårt hjärta. Vi ska inte stjäla och ljuga och så vidare. Men det är inte vad Paulus säger att kristendomen är för någonting. Och inte Jesus heller. Utan det är att Gud flyttar in i mitt liv här. Och fyller mig. Och det jag kan göra då, det är att öppna mig och säga Gud, jag vill. Kom och gör det. Och när jag säger det, så säger till och med Jesus när det gäller den helige ande att han svarar alltid på den bönen. Det är lite märkligt kan vi tycka. För det är många böner vi ber som vi inte får svar på. Men när Jesus tar bilden av att en vanlig människa som du och jag, en far och en mor, när våra barn ber oss om någonting gott. Jag kommer inte ihåg nu alla de här, jag glömmer alltid bort den. När vi ber om en glass, säger vi. Nu gör jag min egen parafras av den här texten. Så ger vi ju inte barnen liksom bara en isbit. Då vi ger dem en god och söt och härlig glass. Om det är det vi vill och tycker att bönen är bra, som de frågar om. Vi ger våra barn goda gåvor som de behöver för att leva sina liv. Man behöver inte glass för att leva ett liv, nej. Men i alla fall. Och då säger Jesus, skulle inte fadern då? Och då måste vi jämföra. Alltså du och jag, vi är inte fullkomliga. Vi kallas till och med, om vi jämförs med Jesus, då är vi onda. Betyder inte att vi hela tiden går omkring och bara vill onda saker. Men jämfört med han som är felfri, så är jag inte felfri. Okej? Och det betyder att om fadern då, som är felfri, alltid vill ge sin helige ande, hur mycket mer ska han inte göra det om vi ber honom om det? Så Jesus säger alltså, ber vi om helig ande, då får vi det. Det kanske inte alltid känns så. Kanske får vi be ett tag och söka. Men han kommer att svara på den bönan. Och då är min utgångspunkt är att om det här livet med Gud ska fungera, så behöver jag som kristen öppna mitt liv och säga, Gud, jag vill ha din helige ande. Det finns ingen annan väg att gå. Vad är det att vara en kristen? Ja, det är inte att följa de 10 Guds buden. Det behöver vi också göra. Men hur får jag kraft att göra det? Jo, genom att Guds kärlek genom den helige ande ingjuts i mitt liv. Så att jag kan älska Gud och mina medmänniskor. Vi har lärt oss i konfagruppen att de 3 första buden handlar om Gud, relationen till honom. Och de 7 andra buden handlar om relationen till min medmänniska. Hur ska jag kunna hålla de buden? Jo, bara genom att Gud kommer in i mitt liv och fyller mig med sin helige ande och kärlek. Så det första vi behöver göra, det är att förstå det här. Att Gud fyller oss med sin kärlek. Genom att den helige ande bor i oss. Och du behöver inte uppfylla massa krav heller för att få den bönen besvarad. Mer än att du vill att Jesus ska fylla dig med sin ande. Det är det enda kravet som behövs. Såklart kanske vi behöver vända om vi går i en fel riktning. Jag är verkligen på väg bort från Gud, så behöver jag vända mitt liv och börja gå mot honom, såklart. Om han är ljuset så går jag mot ljuset och inte mot mörkret. Det är en självklar förutsättning för att det här ska fungera. Så jag vänder mig om, jag går mot ljuset och så ber jag, Herre, fyll mig med ditt ljus. Kom med din helige ande. Och så lever jag med den öppenheten och längtan. Då kommer han att fylla mig på sitt sätt. I ditt liv, på det sätt som passar dig. Och i mitt liv på det sätt som passar mig. Men han kommer med sin helige ande och gör det. Och när vi förstår det, då kan vi liksom flytta oss vidare. Att det är kärleken som från Gud som ingjuts i oss. Då kan vi börja förstå det här med gåvorna. Hur kan det funka? Ja, men helige ande bor ju i oss. Kärleken är redan ingjuten i oss. Så att liksom, att kärlek vill ut, ja men det vet ju vem som helst. Eller hur? Jag vet det, du vet det. Att om jag är full av kärlek, då vill den ut. Den vill ut hela tiden. Och jag vill inte bara stå där och säga jag vill ha, jag vill ha, jag vill ge, jag vill ge, jag vill ge. Det är vad man känner då. Så därför när helig ande fyller på med sin kärlek vill jag alltid ge vidare av den. Och då kommer vi till första Korinthierbrevet. Gå dit ska du få se. Vi börjar i kapitel 12 lite grann där, inledningsvis. Och så säger Paulus följande. Nu talar han till en församling som är lite förvirrad när det gäller andligt liv. Man har gjort det till en statusfråga. Ju mer man bubblar i tungor, ju andligare är man. Och här liksom vill Paulus inte säga, ni kan inte hålla på med liksom andens gåvor och sånt. Ni blir helt förvirrade. Utan han vill inte liksom säga så. Han vill bara liksom styra in dem rätt på vägen. Lite mer kärlek. Lite mer ordning och riktning. Sen är det kanon. Fortsätt. Fortsätt att söka. Fortsätt att leva det här livet. Men det måste korrigeras lite grann. Så börjar han att säga så här. Vers 1 i kapitel 12. I frågan om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. I frågan om de andliga gåvorna vill jag också att ni ska ha kunskap. Han har sagt på något annat ställe i början att de hade nästan allt vad gäller andens gåvor. Stor rikedom. Men här måste han korrigera dem. Han måste gå in och säga, ni behöver den kunskapen som på något sätt hjälper er upp på vägen igen. Ni måste få veta, och kunskap i biblisk bemärkelse, det är långt mycket mer än att du och jag vet hur mycket en milliliter salt är, eller en tesked salt, som Mikael och jag satt nyss och funderade över. Alltså det är inte sån kunskap, utan det är hur kan jag i så fall använda den kunskapen. Om jag häller en milliliter salt eller en tesked salt, det är ganska stor skillnad på smak. Så jag bör veta hur jag ska omsätta den kunskapen i verklighet för att det ska funka. Precis så är det med andens gåvor och kraft. När jag är fylld med anden så behöver jag kunskap för att veta hur jag ska använda det. Och det är det Paulus försöker ge dem här. Och så leder han dem. Och tittar vi slutet på kapitel 12. Då ser vi vad han säger. Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst, och då ska jag visa den väg som är överlägsen alla andra. Sök vinna nådegåvorna som är störst. Vilka är de? Det var ju lite intressant. Vad menar han med det? Och vilken väg är den överlägsna vägen? Det är också intressant. Vad menar Paulus med det? Ja, läser vi nästa kapitel, då ser vi ju det. Och nu läser inte jag hela det kapitlet, men det borde vara värt att läsa det egentligen. Men det är ju vägen framför andra som är kärleken. Än en gång vill Paulus säga, ni ska söka andens gåvor och kraft. Så mycket det bara går. Men ni måste ha kärleken med mitt i alltihopa. Det är den helt överlägsna vägen. Vi kan ju läsa de första verserna i kapitel 13 där han säger så här. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Paulus är väldigt tydlig och säger, det är kanon med andens gåvor. Och profetians gåva, och kunskap, och tro. Och allt det som ni söker efter och som ni säger att ni har. Men saknar ni kärlek så är det värdelöst. Kärlek och kraft. Och så för han dem milt men bestämt in på den här vägen och säger, så här ska ni leva. Det är så ni ska göra det. Håll ihop det här, då kommer det att funka. Och därför säger han, första versen i kapitel 14, titta då där. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Ty den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, i sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar. Den som talar med tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar med tungor, men helst att ni profeterar. Att profetera är bättre än att tala med tungor, såvida man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd. Vad säger Paulus här? Ja, det han försöker tala om i de här tre kapitlen han undervisar om, det är inte antingen eller med kärlek eller kraft. Det är både och. Det är inte så att vissa kristna ska kallas karismatiker därför att de tror på andens gåvor och andens uppfyllelse. Och andra kristna, de kan kallas för de kärleksfulla kristna, för de lever i kärleken. Utan det här är ett och samma. Det är karismatik i kärlek. Det är andens gåvor i kärlek. Det är kraft med kärlek. Och i kärlek. Vi kan inte plocka bort det ena på bekostnad av det andra. Utan det är både och. Det är det Paulus egentligen säger i alla de här tre kapitlerna. Så när du och jag rycker ut det här, när vi pastorer står på vigslar och läser kärlekens lov, och det låter så vackert och alla njuter och tänker romantiska saker om det fina brudparet som står där framme och så, då är det egentligen något vi har ryckt ur sitt sammanhang, och vi tar ut den texten och läser den som lite för romantiserat. För det det egentligen handlar om är att församlingen, du och jag, vi som tror på Jesus Kristus, vi ska leva med kärlek och kraft, så att vi kan vara en levande församling och berätta för världen att det finns en Gud som älskar och dött för oss och uppstått och gett oss liv. Det är därför vi läser det här. Det är därför vi har fått det. Sen behöver det inte vara fel att läsa det på en vigsel. Men vi tappar liksom bort på något sätt poängen med den texten. Varför säger Paulus så här att vi ska söka profetians gåva mer än tungotalet till exempel? Och det här är lite intressant. Det tror jag ni alla har funderat över. Det verkar ju vara så att Paulus säger att jo, men tungotalet, det förstår inte alla. Ja, men om vi sätter igång och talar tungor här högt allihopa så vi fattar ju inte vad vi säger. Däremot kan vi bli uppbyggda personligen därför att Guds ande kan använda tungotalet, inspirera oss till det och vi byggs upp i bön när vi använder det. Och det verkar vara så att Paulus också säger det här kan alla få. Alla kan få tala i tungor. Och han nästan förutsätter att det är så. Att alla som vill kan få göra det. Men i församlingen ska vi i första hand tala det som bygger upp andra. Alltså säger han att profetians gåva på ett sätt är viktigare. Därför att den bygger upp det gemensamma. Gemenskapen. Så när vi pratar om det här att dela ord, tilltal, Bibelns ord med varandra. Att dela profetiska tilltal eller ord eller hälsningar från Gud. Så är det för att det bygger upp varandra. Att det inte är en egotripp vi håller på med. Utan att Guds ande är utgjuten eller given till en gemenskap. Så att vi kan växa tillsammans. Det är poängen med det. Därför Paulus säger att den på något sätt är, den är viktigare. Alltså, tala gärna med tungor, men jag vill helst att ni profeterar. Därför att det bygger upp. Det ska ge något till andra. Att vara kristen är inte att säga, wow vad härligt, nu kommer jag till himlen, hoppas du också gör det en dag. Men jag har det bra. Halleluja. Utan det är att säga, wow det här har jag fått smaka, här får du. Och så ger man den där glassen tillbaka till den andra, den jag redan har slickat på. Det är meningen, det är så Guds ande fungerar. När vi får av Guds ande så ger vi den vidare till andra. Det är därför vi blir så välsignade när vi ger. Det är därför du upplever som glädje när du ber för någon annan och märker att den blir välsignad. Det är för att du bygger upp någon annan. Det är därför det inte finns något roligare än att när du märker att du berättar en uppmuntrande sak för någon och du ser att det där tas emot, så jublar ditt hjärta plötsligt och står 5 volter inne i ditt bröst. Och du kan nästan inte bärga dig, men som svensk klarar vi av det ändå. Så vi gör ju det. Och det är på grund av det här, att anden är given för att ges vidare. Och det här är det häftiga. Att när vi börjar bruka andens kraft och gåvor, så händer det mycket mer i ditt och mitt liv. De här första 19 verserna i kapitel 14, det kan du notera du som skriver. De är fokuserade på församlingens gemenskap. Alltså profetia i församlingens hägn. Vi ska bygga upp varandra i församlingen. Och där skulle vi kunna tala mycket om det. Vad är det? Profetian bygger upp, det är inte första hand när vi profeterar som vi ibland har trott, att det är som när Jesaja pratar om en lång framtid där borta någonstans, men han pratar ju faktiskt till sin samtid också. Utan profetia är, säger Paulus, och Nya testamentet är till för att uppmuntra, förmana och trösta. Och förmaning handlar inte om att jag bara går fram, hörde Margareta, du bör nog skärpa dig lite grann. Alltså så här kan du inte bete dig, utan ja, jag säger det med kärlek, men du vet vad jag menar. Alltså det är inte i första hand det, utan förmaning är också full av uppmuntran, tröst, också tillrättavisning och förmaning, men det är fullt av kärlek. Och det är därför man brukar säga att om vi nu ska dela saker här ikväll och vi kanske till och med gör det öppet här och någon säger någonting till någon annan, så är det alltid med målet att det ska uppmuntra och uppbygga, inte att man förmanar inför andra. Om jag verkligen får någonting till mig i bön för någon människa, jag ber för Margareta, jag känner jag måste säga till henne att hon har missat någonting i sitt liv eller något annat, eller jag får någon tanke om någonting och den känns liksom, då ber jag över det mycket tydligt. funderar och jag läser i Bibeln, är det här förenligt ens med Guds ord? Och känner jag att jo, men det är det. Det här är nog någonting som ska hjälpa Margareta framåt. Då kan jag gå till henne personligen och så kan jag ge henne det. Och så får hon det med öppen hand. Och så säger hon, när hon har funderat över det, liksom om det var något som var rätt eller inte. Eller om det kändes alldeles uppåt väggarna. Det där måste du ha fått om bakfoten. Eller stämmer inte alls in på mitt liv. Då får man lära sig av det. Så får man släppa det. Så därför är profetian väldigt ofta just uppmuntran för att stärka en annan människa att växa i sin tro. Men sen är det intressant, när man kommer till vers 20 i kapitel 14, då plötsligt börjar Paulus tala om att profetia är också någonting som bygger upp och hjälper andra som inte tror till och med. Och nu tycker jag det börjar vara lite häftigt. Det är ju enkelt att profetera för varandra i församlingen och uppmuntra varandra hit och dit och så. Men att göra det så att det också till och med ska få den som inte är frälst att börja fatta, wow, finns det en Gud som är verklig och som känner mitt liv? Låt oss läsa de här verserna. Vers 20. Då säger Paulus följande. Bröder, var inte barn till förståndet. Nej, var barn i fråga om allt ont och fullvuxna till förståndet. I lagen står det, genom människor med andra språk och främmande tungomål ska jag tala till detta folk, men ändå ska de inte lyssna till mig, säger Herren. Därför blir tungotalet ett tecken för de otroende, inte för de troende, medan det profetiska talet blir ett tecken för de troende och inte för de otroende. Anta att hela församlingen håller gudstjänst och att alla talar med tungor. Om det då kommer in oinvigda eller otroende, så säger de, ni är galna. Men anta att allesammans talar profetiskt och det då kommer en som är otroende eller oinvigd, då blir han genomskådad av alla, ställd till svars av alla, och vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Då kastar han sig ner och tillber Gud och ropar, hos er finns verkligen Gud. Det är lite kryptiskt där om de tecken för de troende och de otroende. Och jag läste någon förklaring på det där idag, men jag ger mig inte in på det. Utan poängen när man ser det Paulus liksom leder det till, det är att när profetian lever och uttalas och finns i de troendes liv, i församlingen, och otroende människor finns med eller finns i närheten eller i gemenskapen, så kan deras liv plötsligt inför Gud på något sätt avslöjas och de känner sig träffade. Och uppbyggs då till att ta steg och säga, wow, här bor ju Gud, här finns ju han, jag vill ha det här. Hur kan ni känna till mitt problem? Eller hur kan du veta att jag har gått igenom det här? Eller hur kan Gud känna mig? Jo, men han känner dig. Och så blir profetian alltså ett sätt att hjälpa en otroende människa till tro. Och det här är spännande. Det här är vi ju ganska oövade i, tror jag. Minst nu känner jag för egen del det. Jag läser de andra som har prövat och jag hör de andra som har liksom gått den här vägen. Och jag har försökt vid något tillfälle lite när jag har känt mig liksom manad. Men jag vet att vid ett tillfälle så det blev ingenting av det. Men jag tyckte att jag hade ett ord till en människa som var från Gud som jag skulle ge. Och det var en granne längre bort på gatan, men jag gjorde det aldrig. På ett sätt ångrar jag ju det, för jag vet ju inte vad det hade lett till. Och jag skulle vilja växa i det ännu mer. Och jag tänker så att alltså, vi måste se det i sitt sammanhang såklart. Att avslöja handlar inte om att kanske skämma ut människor. Eller att människor ska känna sig totalt liksom avklädda inför allt och alla. Utan det handlar ju om att Gud får en ingång i en människas hjärta. Som inte vi mänskligt sett skulle ha haft annars. Och då avväpnas vi ju. Och så faller liksom försvaret. Och så öppnas mitt liv. Och så finns Gud där och så står han och knackar på vårt hjärtas dörr och så säger han, får jag komma in? Ja, det får du. För nu vet jag att du finns. Och så svarar den personen då, hos er finns verkligen Gud. Och fortfarande är det till uppbyggelse. Handlar inte om att vi utövar makt över varandra eller andra. Eller att vi kommer liksom ovanifrån. Vi kommer alltid vid sidan om. Och vi kommer alltid med öppna händer. Men vi kommer med på något sätt med en auktoritet och med en rätt som är oss given från Gud som hans barn. Och det är det fascinerande. Det är därför vi kan vara frimodiga. Inte för att vi är så duktiga, utan för att Gud är där. Det är därför du och jag är frimodiga och växer i de här sakerna. Det här kan vi sträva efter och längta efter. Och det Paulus gör efter det här stycket vi läste nu, från vers 26 och framåt till sista versen, det är ju att han talar om ordning i det här. Det här är intressant också. Alltså, om första delen handlar om att vara begripliga, andra delen handlar om att det också är för en otroende att få reda på att det finns en Gud, så handlar den sista delen i det här kapitlet om ordning. Att Gud är ordningens Gud. Alltså, det är inte bara ett sammelsurium när Gud agerar, utan han skapar ordning i människors liv. Så när han talar, när han kommer med ett tilltal, ett ord in i ditt och mitt liv, så är det alltid för att skapa ordning. Vad gjorde Gud när han skapade världen? Jo, med sitt ord skapade han ordning. Ur kaos skapade han världen. Så gör han i ditt och mitt liv också. Han tar kaoset och så med sitt ord skapar han ordning. Det är sån Gud är. Så när Gud talar sitt profetiska ord in i våra liv, så är det för att han vill ha ordning. Och då handlar inte ordning om militärisk ordning, utan det handlar om ordning efter hans hjärta. Den ordningen vi talar om. Inte att vi inte kanske får vara lite vildvuxna, eller ni vet, en del när de heliga ande kommer in i deras liv, så då spretar det lite grann. Det kan det få göra. Men att det är efter Guds hjärta, det är det som är ordning. Varför säger Paulus att alla kan profetera? För det säger han i de sista verserna i det här kapitlet. Vers 31, titta där. Då säger Paulus att kan alla profetera, men var och en i ordning. Alltså, Gud kan använda oss var och en till att förmedla uppmuntrande ord till andra och till varandra. Det finns ingen som inte kan höra egentligen Guds röst. Vi kan träna oss i det. Varför är det så viktigt? Ja, det verkar ju som att det har igen med den gemensamma uppbyggelsen att göra. Det har med att vi växer när vi hör Guds röst och lyder. Du och jag växer då. När du hör från Gud och kommer och talar in i mitt liv och jag blir uppmuntrad av det, så växer både du och jag. Då säger du någonting som du tror att Gud har sagt till dig och som träffar mig i mitt hjärta, och så växer vi båda två. Och så blir Kristi kropp stärkt. Det här går tillbaka på berättelsen om Eldad och Medad som jag har berättat om tidigare. Alltså, i Gamla testamentet så vet vi att helig ande var över vissa människor vissa tider. Det här kan ni, tror jag. Har ni hört? Mose, stor ledare, fantastiskt, leder folket genom öknen, genom Röda havet, allt det där. Kraft, dunder och brak i hans liv, ja. Men församlingen, de liksom går där, följer honom, och ibland så sitter de bara ner och klagar och ropar till han och säger, nu har du inte bett Gud om att vi får kött och vatten, och nu måste du ge oss det, och så vidare. Och så händer det någonting. Till slut säger Gud åt Mose, Mose, du måste utse 70 äldste, 70 ledare med dig. Du kan inte sköta det här själv. De är för många. Du behöver hjälp. Så Mose gör det. Han utser ledare bland folket, tar dem åt sidan, går inför Guds ansikte. Och så säger Gud, nu ska jag ta av din ande, vilket ju betyder Guds ande, såklart. Nu ska jag ta av Guds ande över ditt liv och ge till de här 70 äldste. Alltså, samma välsignelse, Mose, som du har fått, ska jag ge nu till de här 70 äldste. Så gör Gud det. Det är bara det att av de här 70 så är det två. Det vill säga, de är 68 bara. Det är två som är kvar inne i lägret, som inte har följt med ut till platsen där de ska möta Gud. Och de där två där borta i lägret, de drabbas också av Guds ande och börja profetera lite vildvuxet där i lägret. Och då är det ju en del människor i det där lägret som de, vad är det som händer? Och en pojk kan förstå att nu är det något konstigt på gång här. Är det här rätt? Det här ska väl Mose hålla på med typ, och inte de här två. Så han springer bort till Mose och Josua och Mose och säger, de två, Eldad och Medad, de profeterar där borta. Det är väl inte rätt? Och då liksom händer det någonting i Mose. Därför att han har smakat profetians ande. Han vet vad den helige ande är kapabel till att göra. Att bygga upp församlingen. Att bygga upp Kristi folk. Eller Guds folk, om vi säger så. Kristi folk kan man ju säga i Nya testamentet. Men Guds folk. Så han säger bara, men hallå! Blir du förnärmad och mina vägnar? Gud give att hela hans folk vore profeter. Alltså, Må Gud göra så att det blir så att alla kan få profetera. Och det här blir en bön som sen följer Israels folk genom hela historien. Om att Gud en dag genom sin ande ska låta hela folket få profetera. Alltså att Guds ande ska komma över alla, inte bara ledarskapet. Inte bara den store profeten Mose. Inte bara profeterna i Gamla testamentet, utan också över var och en som tror. Det här syns i olika profetböckerna i Gamla testamentet. Du ser det i Joels profetia kapitel 2, vers 28. Där det står att dina söner och döttrar ska profetera, står det, när Guds ande kommer. Och det står att unga män ska ha drömmar och gamla män ska ha syner. Alltså mer än bara ledarna. Mer än bara profeterna. Utan alla som alltså följer Gud och tror på Gud ska få uppleva Guds ande. Det här blir väldigt tydligt i Gamla testamentet bland profeterna och de böner som bes. Petrus på pingstdagen i andra kapitlet i Apostlagärningarna 2 alltså. Så säger han precis det. Då citerar han Joels profetia. Och så säger han: och alla ska profetera. Han citerar alltså den här med sönerna och döttrarna ska få, Guds ande ska komma över era söner och era döttrar och de ska profetera. Så när Paulus undervisar om att vi alla kan profetera, så står han på väldigt säker mark. Han står på lagen och profeterna från Gamla testamentets tid och säger: det här är det Gud har på något sätt lovat sitt folk. Att alla som fylls av Guds ande ska få vara med och ge Guds ord till liv för världen. Så det som händer på första pingstdagen, det är att den här bönen som har funnits med Israel ända sedan den dagen Eldad och Medad får ut i vild profetisk gåva i lägret, det sker med allt Guds folk. Och då kan man ju tänka: men har det här alltid funkat i kyrkans historia? Nej, det har ju varit tider när det har varit väldigt torftigt och dött. Det har varit tider när det nästan har varit tomt på profetiskt tal i församling, i liksom kyrkans historia. Men det har nästan alltid, än vad man läser för historik och vilka perioder man än läser, har det alltid funnits någon ådra någonstans där liksom Guds andes flod eller fåra eller ström eller vad du vill kalla det för, rännil kanske, har funnits och runnit genom kyrkan. Och det är intressant att studera bara det, om man vill. Man kan läsa om kyrkofäderna som beskriver hur på 200-300-talet om hur det skedde så många under så att det var liksom, det var omöjligt att förneka att Guds ande var färdig, att Guds rike var liksom där. Därför att det skedde. Till och med döda som uppväcktes, och det är långt efter Jesu tid. Så det här har följt kyrkan genom historien. Samtidigt som det alltid har varit en av våra största utmaningar. Varför har vi så svårt att förstå att Gud vill använda oss? Att han vill fylla oss med sin kärlek och sin ande. Och att han vill att vi ska gå i både kärlek och kraft. Ja, någonting i oss säger ibland att ja, men jag är inte färdig, eller jag kan inte. Eller jag, nej, men det är ju rätt. Jag kan inte och du kan inte. Men Gud kan genom oss och vill göra det genom oss. Och innan jag nu blir alldeles för lång så ska jag avrunda med lite tankar här om just att förstå att vi är Guds älskade barn. Och det här har jag tjatat lite grann om i år. Därför att när Guds kärlek ingjuts i oss, det jag började med för en stund sedan, så är det ju så att vi föds på nytt, som det står om i Bibeln. Alltså vi blir på nytt barn. Det är vad vi blir. Vi blir barn till Gud. Vi föds in i hans familj. Och då ger han oss också både gåvor och han ger oss förutsättningar att växa som hans barn. Och när du och jag är trygga i att vi är hans barn, Romarbrevet kapitel 8, vers 15, där det står att vi har fått söners rätt, eller som det står i folkbibeln, vi har fått barnaskapets ande. Så är det ett uttryck för att Gud säger: genom min helige ande så ger jag dig rätten att vara ett Guds barn. Du har inte den naturligt. Eftersom vi alla har gått vår egen väg. Alla har syndat. Alla har missat liksom vägen till Gud. Men något spår finns där som drar oss hela tiden att söka efter Gud. Och när vi säger vårt ja till honom, oavsett hur du gör det, du kanske inte står så här med händerna, men om du gör det, eller om du gör på något annat sätt, men du säger ditt ja till Gud, då kommer Guds ande in och föder dig på nytt så att du blir ett barn till honom. Och då finns alla förutsättningar i den helige ande att växa i kärlek och växa i kraft. Och förra veckan talade vi om andens gärningar, att göra Jesu gärningar. Alltså vi kan till och med vara med och lägga händerna på sjuka och de blir friska. Vi kan till och med vara med och väcka upp döda. Ja, det har vi ju inte sett än riktigt i vårt land. Nej, men det händer runt om i världen hela tiden. På massa olika ställen, men inte så mycket i Sverige och i västvärlden. Och jag säger inte att det är det största undret. Jag bara säger att de gärningar som Jesus gjorde när han gick här, det är de vi också ska göra som hans barn. För vi har fått av hans ande in i våra liv. Och då handlar det ju om att vi behöver växa såklart. Men inte i någon kramp och inte i någon kamp bara. Kamp kan det nog vara. Men inte i kramp. Utan Gud föder det i dig och mig. Och så står det så tydligt i vers 16. Efter att vi har fått barnaskapets ande eller söners rätt. Så står det att anden vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Vad betyder den? Hopkoket. Jo, om vi försöker tänka så här. Människan är en helhet. Men ibland så lite slarvigt säger vi att vi är kropp, själ och ande. Egentligen är det en väldigt grekisk tanke att splittra oss på tre delar. För vi är inte så splittrade. När vi säger så, så tror vi att vi är separata delar av kropp, själ och ande. Det är grekisk filosofi egentligen. Som har kommit in i kyrkan och som har gjort att vi tänker så väldigt tydligt. Egentligen tänker den judiska människosynen, den Jesus hade, den Paulus hade, det är att vi är en helhet. Men vi har liksom i oss olika djup. Alltså vi har ju våran kropp. Den kan vi ju ta på och känna och se och allt det där. Men vi har också någonting av en själ i oss. Alltså vi har våra tankar, våra sinnen. Det är våran själ. Tar du bort den i mig så är jag inte Robert längre. Det kanske är en kropp, men jag är inte Robert. Och sen har vi anden i oss som ju är Guds livsande. På något sätt är ju ett spår av den Gud är. Han blåste in livsande i skapelsens början i människan. Så vi har ett spår av Gud i dig och mig. Är ni med på det? Så alltså att du är en människa betyder att du har en kropp, själ och en ande. Men sen säger egentligen Bibeln väldigt tydligt att anden i oss, om du inte är en pånyttfödd människa, om du inte är en kristen, så har egentligen den anden saknar ett liv som den måste ha. Den är egentligen på ett sätt död. Så när Guds ande kommer in i dig och du säger ja till Gud, du får barnaskapets ande, då flyttar den helige ande in i dig. Han ingjuts som tändet, ni vet. In i dig. Och så ja, på ett sätt brännmärks du för tid och evighet och du blir ett Guds barn. Den föder din ande på nytt så att du blir ett Guds barn. Vilket gör att den helige ande i dig vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Det är ett häftigt tanke, eller hur? Visst är det fruktansvärt häftigt. Alltså om Guds ande kan så komma in i en människa och göra ett nytt liv i den så att det till och med i oss ropar. Vittnar betyder ju liksom berätta, ropar i oss att vi är Guds barn. Jag tillhör Gud. Och när jag förstår det som kristen så är jag så trygg i den identiteten så att jag helt kan slappna av. Det finns ingenting som kan ta bort det. Nåden gäller fullt ut och allt det här vi pratar om handlar om nåd. Det måste vi ha med oss. Nåden är fullt ut närvarande där. Och jag är bara ett Guds barn för att Jesus har gjort det han har gjort och för att jag är älskad av honom. Därför är jag ett Guds barn. Därför är jag född på nytt. För jag har sagt mitt ja till hans nåd. Och där börjar ett helt nytt sätt att leva. Det identitetsmärke jag har, det är inte bara ett körkort jag tar upp och säger, det här är jag. Utan det är liksom ingjutet i hela min varelse att jag tillhör Gud. Hela jag är uppfylld av Guds ande på ett sånt sätt att det ropar formligen i mig att jag tillhör Gud. Och när vi hör andra röster som viskar, och nu talar jag inte om att vi är psykiskt sjuka eller något sånt, eller schizofrena så att det är sådana röster vi pratar om. Utan när du och jag, ni vet, hör den där skvallrande rösten som vi nästan själva ibland öppnar för. Vi tänker de tankarna att nej, jag duger inte. Jag är inte tillräckligt god. Nej, men nu har jag ju misslyckats igen. Så vet vi att den onde är där och viskar samtidigt med våra tankar. Betyder inte att vi är besatta i det läget. Utan betyder bara att den onde är där och liksom använder vår egen svaghet. För att liksom fälla domen över oss och säga du är ingenting. Och det är då vi ska veta. Det är då vi ska tacka och säga Herre, jag vet att jag är frälst bara av nåd. Jag har inga meriter som jag kan hänga upp och säga jag lyckades i testet och därför är jag ett Guds barn. Nej, det var för att Guds barn. Jo, för att Gud har ingjutit sin kärlek i mitt liv. Genom den heliga ande och fött mig på nytt. Därför är jag ett Guds barn. Så det jag gör är att jag hänger upp hela min identitet på det Gud har gjort. Och den onde kan inte ta iväg det Gud har gjort. Det klarar han inte. Han klarar av att ta bort det som vi själva har gjort. Det kan han göra. Men inte det Gud har gjort. Det han kan är att han kan lura oss till att tro att vi inte duger. Och det kan i sig göra att vi känner oss väldigt svaga. Och tycker att vi har ingenting att ge. Men det är då vi ska påminna oss om det här. Kasta oss på Gud. Säga Herre, fyll mig med din heliga ande så att jag fattar att det här livet är verkligt. Att det är för mig. Och att jag får vara ditt barn. Och att jag får gå till det här kylskåpet vi har pratat om flera gånger här under året. Alltså kylskåpet där, dit man går bara om man känner sig hemma. Ni vet, eller hur? Jag kommer hem till Pernilla och Patrik så går jag inte till ert kylskåp, tror jag. Jag känner mig inte så hemma. Jag har inte varit där så många gånger. Men om jag får komma hem till er och vara många gånger, fika mycket, då lovar jag att jag ska gå till kylskåpet till slut. Därför att det kan man bara göra när man känner sig trygg. När man vet att man är hemma någonstans. När Joel kommer hem till oss fast han har flyttat hemifrån så är han trygg för han kan gå till vårt kylskåp och hämta när han vill. Fast då säger vi stopp där. Nu får du betala. Nej. Han är trygg i det därför att han är en son i huset. Och så är det med alla söner och döttrar i Guds hus. Att när vi är så trygga så vi vet vem vi tillhör. Då kan vi alltid gå till Guds kylskåp och hämta det vi behöver. Och det är en av poängerna med det här. Att förstå det. Hur ska du växa i andens gåvor? Hur ska jag kunna klara av det här? Hur ska vi kunna växa i profetians gåva? Att ge tilltal till varandra. Att uppmuntra varandra. Att ge kärlek till varandra. Jo, genom att vi fattar. Att Gud har fött oss på nytt och att vi är hans barn. Och när det liksom landar i dig och i mig. Då kan vi helt slappna av. Då finns det liksom inga spärrar som säger att du inte kan och att du inte får och att du inte ska. Utan då säger det bara, älska med det du har fått. Ge av det du har fått. Och ge det fritt utan att kräva något tillbaka. För det är det som kärleken gör. Den kräver inte. Den ger, men sen får den ju också för att den är generös. Okej, vi ska be ett ögonblick. Vi ber. Jesus, hjälp oss att förstå det här. Det blev en lång undervisning idag också, Jesus. Men jag ber att du ska låta det som är gott falla rätt i våra liv. Och jag ber att du ska skapa en sån tydlig trygghet i oss genom din heliga ande. Så att vi vet att vi är dina barn och fritt och förintet får gå till dig. Och be om att få hämta i ditt kylskåp av dina goda gåvor. Jesus, tala om för vår innersta varelse att vi är dina barn. Herre, ta bort alla tvivel på att vi inte duger eller att vi inte är nog bra. Eller att vi har så mycket felaktigheter eller sprickor i våra liv så att du nog knappast kan använda. Ta bort allt sånt, Jesus. Och så ger du oss en fullständig trygghet i vem du är. Och vad du har gjort i våra liv. När du har räddat oss av nåd och kärlek. Och så Herre, ber vi dig också om att hjälp oss att ta de här trostegen, Jesus. Det som kräver lite mer att vi faktiskt Är trygga i vilka vi är och att vi börjar gå i det, Jesus. Gå i den här tron på att när vi ber, när vi vittnar, när vi berättar, när vi agerar i kärlek, så är du där med din ande och gör det där som inte vi kan göra, Jesus. Jesus, ge oss lite mer tro där, Herre. För du måste ge oss den. Men ge oss också modet att gå, Herre. Så att det föds en tro när vi går. För jag tror att det är så det många gånger är, Herre. Du kallar oss att stå upp och lyda och gå. Och när vi gör det så kommer tron. Och så sker det som bara du kan göra. Jesus, hjälp oss i det här. Tala du, heligande. Nu ikväll. Låt oss få betjäna varandra, Jesus, på olika sätt nu. Jag ber att du ska vara här och med din kärlek och innesluta och omsluta oss. Kom, heligande.